för mig så är grejen i alla fall, har blivit att så här, om jag förut försökte passa in genom att göra rätt, liksom, att jag följde någon form av best practice eller någon förskriven regelbok för hur jag skulle göra, och så gjorde jag det och blev det inte bra, då blev det inte bra, då kunde jag liksom rycka på axlarna och säga, ja, jag gjorde i alla fall det jag kunde, liksom. Så upplever jag nu mycket mer att jag har ett förhållningssätt som är så här, ett inkännande förhållningssätt, ett inlyssnande som är så här, vilken roll behövs här? Och sen ett incheck med mig själv, förmår jag att ta den rollen? Liksom. Mm. Och ibland då så är den där kartan med. Här är det väldigt mycket det eller väldigt mycket det, okej, då kanske jag kan förhålla mig. Liksom. Det hjälper mig att se på något sätt, men nu är det nästan så internaliserat att jag liksom bara känner vad som är grejen. Så att om jag kan ta rollen som saknas, inte för min egen skull utan för helhetens skull.
Varmt välkommen till Det inre skiftet, en podcast om att leva autentiskt med mig, Helena Anneby.
Hej vänner och välkomna till ett nytt avsnitt. Idag är jag med mig en gäst, min vän Amit Paul är med. Hej, hej.
Hej.
Hej. Tack för att du är här. Jag har hintat lite tidigare om att det här avsnittet kanske skulle komma, för att jag spelade in ett avsnitt för några veckor sedan som jag kallar för den feminina resan. Och då känns det spännande att bjuda in en person av, som är mer bekant med den maskulina resan och också råkar bo i en mans kropp. Mm. Och då tänkte jag på dig. Jag tänker att vi ska ha ett samtal om vad det innebär att utforska det feminina och maskulina och vad det kan vara bra för och inte, kanske. Jag är nyfiken på att höra dig berätta lite mer om din resa och så. Men i traditionsenligt i podden så brukar vi börja med landning. Känner du för att landa oss bara ett par minuter här mitt?
Jag kan prova.
Prova.
Jag kan prova. Mm. Inbjudan till att notera andetaget. Utan att behöva förändra andetaget. Bara följa det nyfiket. Och om du nu sitter och kan stänga ögonen, så gör det. Om det känns rätt. Och så tänker jag att eftersom vi pratar om det maskulina och det feminina, så en extra inbjudan till att känna marken under fötterna. Kanske låta nästa andetag nå hela vägen ner i höfterna. Bara notera hur det känns där. Och låta nästa andetag nå magen. Sen hjärtat. Och sen halsen och nacken. Ansiktet. Och så förstås toppen av huvudet. Och så ta ett sista andetag innan vi ger oss in i samtalet, som är lite djupare. Så kanske att du föreställer dig att det går som en linje mellan alla de här platserna. Både på fram- och baksida. Att du bara är linjerad. Och i full kontakt. Med alla de här energicentrumen.
Och det kan göra mycket att också landa tillsammans in i det här spiset och alla som lyssnar får landa in i det här fältet. Så tack för det. Jag skulle vilja checka in och jag skulle vilja att du också besvarar din fråga som du ställer i din egen podd. En av dina poddar. World of Wisdom.
Mm.
Vem du är, för att sätta lite kontext till de som lyssnar. Vad vill du börja? Vem du är, eller vill du börja med att checka in?
Mm. Jag kanske kan göra de två samtidigt. Faktiskt. Vem jag är. Just nu kändes det väldigt svårt att få tag på den frågan. Men jag tror att jag kanske håller mig i lite konkreta, jordliga ord för att förklara någonting. Jag är ungefär 40 år gammal. Jag är född och uppvuxen i Sverige. Med en pappa från Indien och en mamma från, som är halvsvensk och halvtysk. Jag var en väldigt duktig pojke under många år av mitt liv. Och är ibland lite bokstavlig i hur jag tar instruktioner. Vilket gör att jag tror på vad folk säger om hur världen funkar som regel. Så jag... försökte, jag har varit upptagen många år med att försöka göra rätt. Mindre nu, kanske. Rent yrkesmässigt så är jag, jag hade en kort period i mitt liv när jag var kändis och popstjärna. Jag var en fjärdedel av A-Teens. Jag hade en lång period av mitt liv när jag var vd för ett bolag som driver mot halogenfria flamskydd. Alltså ta bort långlivad kemi i plaster. Och på något sätt så är den där rollen som att jag vill göra något meningsfullt har varit väldigt viktig. Den identiteten har varit viktig. Jag vill göra skillnad. Nu skulle jag säga att jag har lidit mycket med världen. Liksom. Och jag ser mycket av galenskapen, det som jag tycker är galenskap i världen. Och vill gärna göra någonting åt den. Och därför så, just nu så har jag startat upp ett nytt bolag tillsammans med en gemensam vän. Som är ett transformationslabb. Så vi jobbar med, hur kan vi göra annorlunda? Går det att göra annorlunda? Hur gör man annorlunda? Och parallellt med det så har jag liksom ett mystiskt kanske utforskande som har pågått medvetet i 7 år eller så sen jag fick barn. Och det är väl relevant för den här diskussionen därför att min första dotter, jag har 2 döttrar nu med 6 och 8. Min första dotter visade mig att liksom, allt stod inte riktigt rätt till hemma och att jag var inte riktigt den personen som jag trodde att jag var. Jag var inte alls den personen som jag trodde att jag var. Jag trodde att jag gjorde rätt saker som man i världen. Och jag fick syn på att det kan bli så himla fel när man försöker göra rätt saker som man i världen. Så att det här mystiska utforskandet har tagit mig in i, men 4 år sedan ungefär så började jag fråga djupare kring det maskulina och feminina. Och det har lett mig Det är ett samtal som jag har med en person som heter Erik Lichtman. Och vi jobbar tillsammans. Och jag har skrivit ganska mycket om det. Och jag har, vi har hållit grupper på det temat. Och jag har varit i liksom många utforskande space kring det maskulina och det feminina. Och det mörka maskulina och det mörka feminina. Och det ljusa och det divine masculine. Vad det nu betyder och sådana saker. Så att jag har en grundning i den här spacen. Och just nu så sitter jag i Reykjavik på ett väldigt soligt, härligt, fantastiskt, klart Island som börjar vilja skifta skepnad från någon form av vinter till vår, till något mer grönt. Men det går långsamt här, för det är en bit norröver. Så jag känner mig väldigt närvarande och se fram emot den här konversationen som vi har försökt ha tidigare och nu känns det som att den kanske vill bli till på riktigt. Vi får se.
Tack för den intron och presentationen och incheckningen. När jag hör dig så blir jag dels väldigt tacksam att ha dig i mitt liv. Och jag blir också väldigt nyfiken på det här samtalet och vad som vill hända. Jag känner mig också väldigt grundad just nu. Och med tanke på att vi har försökt spela in det här förut. Och då göra det utifrån ett mer upplevelsebaserat space kanske. Så har väl jag insett att så här, det här är ändå en podd. Hur poddar pratar man? I fält och i andra sammanhang och när man möts så kan man liksom mera uppleva. Jag tror i och för sig att de som lyssnar har alla möjliga olika upplevelser när de lyssnar förstås, baserat på deras egen historia och upplevelser och triggers och nyfikenhet och så vidare och så vidare. Men för att ändå tillåta oss att approchera det här lite mer i pratformat så blev jag nyfiken när du sa om när din första dotter kom och du, din idé om vad det innebär att vara både duktig pojke och man i den här världen. Och liksom, går det på något sätt att sammanfatta den resan eller sätta ord på den liksom, de senaste åren kopplat till det, vad det började med och vilka vägar du har tagit och så. Jag tänker lite kopplat till att jag pratade om den feminina resan och mina, den typen av upplevelser liksom, rent konkret. Skulle du kunna börja där? Att du berättar lite om din motsvarande maskulina resa då eventuellt, om du skulle vilja kalla den för det.
Jag kan försöka. Den är nog inte så linjär, ironiskt nog, givet att jag ska försöka berätta om maskulin resa, men jag ser vad vi hittar. Jag märker en sak apropå att jag har försökt göra rätt, så brukar inte jag berätta min historia, men nu gjorde jag det och det var nog liksom ganska lämpligt. Men jag försökte göra rätt, och då som man på något sätt så kände jag ett ansvar för det yttre. Liksom. Att så här, se till att alla har det bra. Att, så här, att kärleken på något sätt och att allt som jag gjorde, all energi som jag gjorde, övrig energi som jag hade gick in i ett görande hela tiden. Det är också så jag uppfostrad. Liksom. Så att det är ett familjemönster. Men det var väldigt starkt så att när min dotter kom så såg jag till att jag minsann gjorde tvätten och jag lagade maten och jag gjorde liksom så här, gjorde saker hela tiden. Och sen så jobbade jag fruktansvärt mycket. Liksom. Jag hade har fortfarande, men hade mycket mer då ett mönster av att jag skapade mig själv genom att jobba. Så att det var väldigt liksom, jag tillät mig inte att vara ledig eller att vara hemma eller att vara närvarande, utan jag var ett ständigt görande. Eftersom jag hade på något sätt förstått eller tolkat att en bra man försörjer. Så. Mm. Det är den manliga rollen. Liksom. Och sen så finns det ju någonting i liksom den historien om mannen också som försörjaren och försvararen som jag efter en stund började känna mig ganska fast i. Liksom. Plus att jag märkte att det blev inte bra. Det blev inte bra mellan mig och min fru. Det blev inte bra mellan mig och mina barn. Jag förmådde inte att vara i flödet. Liksom, utan jag separerade mig hela tiden från det där. Och liksom, det blev väldigt starkt kontrollmönster. Liksom, både gentemot min fru och gentemot mina barn också. Då, att de skulle, ja, men det skulle vara på ett visst sätt och vissa tider. Och tiden var bra och det var viktigt att vi liksom höll oss till strukturen. Och höll oss till de där bitarna. Liksom. Så det är liksom en tråd av historien som på ett eller annat sätt har att göra med det som du frågade om. Den andra delen är en mycket längre tråd. Det är en mycket, 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 mycket längre tråd för mig som har att göra med att jag liksom, jag känner mig aldrig, jag har aldrig känt mig som att jag har passat in som kille på det sättet som jag borde. Liksom jag är en sån här person som har flutit emellan eller bredvid hierarkier. Jag har alltid fått vara med de coola grabbarna. Liksom. Men lite vägrat inordna mig i den hierarki som oftast bildas. Liksom. Jag har flutit lite mellan. Jag har varit mycket mer bekväm att hänga med nördarna. Liksom. De som bara var liksom, intresserade av idéer och diskussioner. Och så här, som man garvade och fick vara fånig med. Där kände jag mig hemma. Men hade förmågan då att kliva mellan världar på något sätt. Så jag kände mig liksom emellan. Jag hade levt mycket av mitt liv i mellanrum. Och längtat efter att höra till. Längtat efter att vara normal. Men inte riktigt liksom, förmått. Eller lyckats. Och det där har att göra med manligheten också. Liksom. Så när jag började titta på mansarbete och läste liksom Derrida, The Way of the Superior Man och sånt. Liksom, så för mig så kändes det som att det var något som saknades. Liksom. Det fanns en massa visdom där, men det var någonting som inte passade in på mig. Det var liksom inte den typen av manlighet eller maskulinitet som jag kände igen. Och när jag hittade den här Eric då, vi hittade varandra i ett Zoom-rum där det utforskades det mörka feminina. Mm. Och vi började prata och sen så helt plötsligt blev det tydligt. Och Eric är ungefär, han är 70, han närmar sig nog sina 80 nästan. Han är gift med en man. Och här helt plötsligt fanns det ett perspektiv som jag inte... Det var ett helt annat sätt att tänka på manlighet. Det som han sände igenom, sände något annat än vad det jag var van vid. Liksom. Och det var väldigt fint. Så att jag fick tag på något annat i det maskulina. Som vi kan prata mer om. Liksom, men som är mer ett platshållande och som är en mycket mer väntande och responsiv energi. Än det här drivande. Och projektledande och äventyrande. Så. Som är en mycket liten del upplever jag av min manliga identitet. Min maskulina energi idag. Liksom. Och när jag fick tag på den väntande, den mer accepterande, den mer platshållande energin i det maskulina. Så fick jag också tag på det feminina. Då fick jag också för första gången i mitt liv uppleva vad det var att vara i flöde. Liksom. Att inte gå runt och knuffa floden utan så här. Kunna våga lägga sig ner och liksom flyta med istället. Typ så.
Mm. Jag blir nyfiken på... Jag vet att du har liksom jobbat med både embodiment practices och med, alltså rent praktiskt det du vill dela liksom i form av... Alltså, när du då insåg att... Så här, det här funkar inte och det som behövs av mig är kanske mer än bara det praktiska och det är min närvaro som förväntas här och hur kan jag vara i den och så vidare. Mm. Alltså, vill du fylla i lite mer kring liksom, hur såg det rent, vad hittar du för resurser eller vad börjar du för vägar gick samtalen med andra män eller liksom, mm. efter dejda typ. Eller i samband med kanske.
Men samtal med andra män, jag upplever dem fortfarande kanske eventuellt emellanåt lite komplexa när vi börjar prata om de här sakerna. För jag märker att jag håller ett perspektiv som inte är så vanligt, kanske.
Mm. Mm.
Eller, jag vet inte. Det finns en väldigt stark resonans med vissa män. Och sen så finns det mycket, liksom, folk kan bli lite upprörda på mig också emellanåt. När jag tycker att jag blir missförstådd. Men, men vägen, alltså, så här, den konkreta vägen in för mig, jag har en sån här historia som jag har berättat några gånger som liksom kanske har tappat sin kraft lite för att jag har berättat den så många gånger. Den har blivit en väldigt tydlig historia, men den är ändå, den säger ändå ganska mycket om liksom mitt mönster. Och det handlar om när jag är pappaledig. Jag tillät mig själv att vara pappaledig en månad. För i övrigt så tyckte jag att det var så otroligt viktigt att jag skulle jobba. Det var det som var viktigast. Mm. Det var så jag var värdefull i världen. Jag kunde inte släppa taget om det. Det gör mig... Ja, det väcker en djup sorg i mig att jag inte kunde det då. Liksom. Men så var det. Och min första dotter då, hon är 11 månader och vill inte sova. Vi står på en regnig parkeringsplats här på Island. Vi var på besök och jag var pappaledig. Och så hade jag gjort allting rätt då. Vi hade vaknat vid rätt tid, vi hade ätit frukost vid rätt tid, vi hade fått lunch vid rätt tid. Det var blöjor bytta, kläderna var rätt, allt var rätt, det var rätt, det var rätt, det var rätt. Och så skulle hon sova i barnvagnen och hon ville inte sova. Och hon gråter liksom, och gråter och gråter. Och jag är förstående och härlig och mysig i säkert en kvart eller 20 minuter eller 30 minuter ungefär kanske. Och sen så är det något som händer i mig när jag bara så här. Ja men jag skäller på henne. Hon är 11 månader gammal. Jag säger, hur kan du? Hur vågar du? Kan du inte vara tacksam liksom? Och vem är du som ger mig liksom kritik på det här sättet? Så. Mm. Och någonstans där så, min fru, hon är konstnär, hon målade i närheten, så hon hörde liksom, hon kom ut och bara, du tar en promenad liksom. Det här kanske inte var helt rätt liksom. Men då fick jag syn på min inre dialog för första gången liksom. Och de kraven som jag ställde på mig själv och på vilket sätt som jag trodde att jag behövde vara. Så, och det var liksom resan in i någon form av generell så här uppvaknande eller liksom generell spirituell resa med meditation och massa sådana saker. Men vägen för mig har alltid varit genom mind. Det har alltid varit genom att resonera. Så. Och sen successivt så har jag förstått att okej, men om jag... Nu kommer jag inte längre med orden. Då måste jag ta på... Alltså, låta bjuda in kroppen. Och när jag bjudit in kroppen då så har jag varit så motiverad att låta kroppen prata och verkligen lyssna på kroppen att jag har förmått att höra den. Liksom. Och min kropp är ju väldigt, den pratar tydligt språk för mig. Ett ordlöst språk, men ett väldigt tydligt språk. Jag får jättemycket information genom kroppen.
Vad var det som hände när du märkte det här? Bara så att du, så här, vad var det du fick syn på i din inre dialog?
Nej, men jag fick syn på, först så... I ett par år så kallade jag det för självförakt. Men jag tror att en mer korrekt bemärkelse i en väldigt bokstavlig mening är nog ett självhat. Liksom. Att jag verkligen inte tyckte att jag förtjänade att existera. Liksom. Mm. Det var, jag hade precis inget tillit till mig själv. Och det fanns ingen liksom kärna i mig som höll ihop om jag inte gjorde, om jag inte var ute och sökte och sökte och sökte och sökte och sökte liksom. Och det var ju ett oändligt bekräftelsesökande från min sida, både i termer av professionell mening, men också i termer av liksom interaktioner med andra kvinnor och sånt. Inte för att jag har någonsin varit liksom otrogen i någon bokstavlig bemärkelse, men jag har ju sökt bekräftelse från andra på ett väldigt underligt sätt liksom, utifrån som jag ser det nu. Så det var en en avsaknad av centrum, liksom. En avsaknad av ett lugn, en kärna, en essens som fanns. Jag ersatte den med den här drivande, äventyrslystna, problemlösande, maskulina energin. Liksom.
Och då var det den avsaknaden av det centrumet som gjorde att du tappade det på parkeringsplatsen.
Ja.
Och kunde få se syn på det då. Liksom.
Ja, men hon sa ju ingenting. Alltså, det var ju väldigt tydligt att jag var där. Och så var en 11 månaders bebis där. Och hon hade ju inte sagt någonting. Och jag förstår ju att hon inte kritiserar mig. Men det var ändå så jag uppfattade henne.
Ja.
Så då kunde jag inte ducka från. Det var liksom inget annat. För annars så kan man ju säga, men hon sa och du sa och min fru, hon är så dum. Och, du vet, det går ju att förklara saker.
Världen är emot mig.
Ja, exakt så. Men inte där när man står ensam med en 11 månaders, ett 11 månaders barn på en parkeringsplats. Liksom, och ingen annan har varit involverad hela dagen. Alltså det var verkligen ingen annans ansvar.
Nej.
Jag glömde bort vad du frågade. Men så blev det.
Nej, det blev bara så tydligt. Alltså just vad det gör med oss när vi tror att... Och för mig blir det också lite offermentalitet då. Alltså att världen är ute efter mig. Och här försöker jag fixa allting. Eller martyrskap eventuellt.
Martyrskap.
Och det är ingen som ser mig och det är ingen som hör mig och stackars mig. Och sen om jag inte får den där uppskattningen så... Och då om det dessutom är ett barn som inte har vett nog att tacka mig för allt jag gör.
Exakt. Genom att
sova. Då går topplocket. Liksom. Ja. Nej men den... jag fattar att det blev en klick. Liksom. Eller klickade till någonting där. Så här. Nu behöver jag... Någonting behöver skifta. Och som sagt, det var ju början på din resa på allt möjligt liksom, som hände efter det. Och så träffade du Eric. Jag tror att jag var med i det där rummet, va? Var inte det?
Jo, det var det nog. Det var med Pamela och Raven. Och,
Och jag minns att jag också fick ett starkt intryck av Eric. Men sen har ju ni fortsatt och hållit mansgrupper och så småningom också grupper för för kvinnor och så. Kan du inte berätta lite om hur det utforskandet har gått till och kopplat då till om du fortfarande upplever att din approach till att liksom utveckla det maskulina eller våga vara i det är lite annorlunda än det som just nu trendar, om vi väljer att säga så.
Ja, jag är ju inte på spåret.
Vad nu det är.
Ja, precis. Jag tänker att om man ska säga vad jag inte är så är jag inte på spåret. Män måste vara mera män och kvinnor ska vara mera kvinnor. Där är jag inte så. Män ska vara maskulina och kvinnor ska vara feminina. Det kommer du inte få ur mig. Om du var dit du ville. Nej, men det som hände med Eric var, som var väldigt fint här, om vi berättar igenom kronologin, det var att här väldigt, väldigt tidigt så skickade han mig en artikel, ett utdrag ur en bok av en kvinna som heter Jeannie Haddon, som är så här 90-talet, som har gått ur print och som inte går att få tag på längre. Men i den där så skriver hon om fyra stycken energier istället för två. Och då föreslår hon att det finns en maskulin och en feminin energi. Så. Och så föreslår hon att det finns en yin och yang energi för varje utav de här två. Så det finns en maskulin yang och yin. En maskulin yin och det finns en feminin yin och en feminin yang energi. Och det som vi började se då, det som blev ganska tydligt, det, eller som har blivit tydligt nu ska jag säga, är att det som dominerar vårt samhälle, det är en feminin yin-energi. Och det är den här omhändertagande, varma, liksom mamma-lika energin som tar hand om och som omhuldar och som ser och som verkligen är då närande, nurturing. Och den sitter ihop väldigt nära med en maskulin yang-energi som är då hon i fysiska termer så säger hon att det är den erekta liksom penisen. Den hårda penisen. Och det är den, så här, den drivande, den som ser till att just ta hand om, alltså att försörja äventyrslystna liksom, krigartypen. Så här, nu ska det bli gjort. Så här, nu kör vi projekt. Så här, hej och hå.
Mm.
Och att det finns på något sätt ett sätt då att bli fast. Det blir som en diagonal liksom, i den här modellen. Och det finns ett sätt att fastna i de två. Liksom. Jag driver och du tar hand. Liksom. Och man, så här, man gör de två rollerna, men det är väldigt svårt att mötas där liksom, på riktigt. Alltså det, i min erfarenhet så blir det inte någon riktig intimitet där heller. Plus att då när jag då som man inte känner att jag är så himla drivig. Liksom. Jag håller inte på, jag hade inte liksom, språk eller förmåga. Eller, det var inte naturligt för mig att hålla på det där sättet. Liksom, och gå runt och peta i grejer hela tiden. Liksom, och så här, vara på hela tiden. Liksom.
Och men då samtidigt var det ju mycket där du var då. I doing och försörja och jobba och göra.
Ja men precis, för jag trodde att eftersom jag ville göra rätt och jag hade fått liksom, på något sätt förstått att det var så man skulle göra, så var det jag gjorde typ, tänker jag. Men det som den här kartan pekar på också, att det finns en annan maskulinitet. Liksom. Det finns en yin-maskulinitet, en hållande, en platshållande maskulinitet liksom, som handlar om ett gränssättande. Liksom, en ganska stillastående maskulinitet som är som genom att han är där, genom att jag är där, så kan jag liksom bidra med någonting. Och hon, jag tycker det är så himla fint, för hon säger liksom att den andra delen av det manliga liksom reproduktiva organet, förutom liksom den erekta penisen, det är ju kulorna. Liksom. Alltså, och det är ju där fröna till livet ligger. Liksom. Alltså, spermier är ju det som vi behöver, och det produceras ju hela tiden. Liksom. Och den delen av vår reproduktion är ju bara i konstant väntan på att få liksom leverera. Så den håller ju plats, den finns där. Och den energin upplever jag liksom är bortglömd delvis. Så att något som började hända i våra, när jag verkligen började komma in i det här. Så när jag och min fru bråkade. Så fanns det ett sätt som vi kunde fastna i den här. Hon tog hand om och jag körde på och liksom pratade över och så här. Men om jag tystnade och liksom sjönk tillbaka och kunde lyssna. Helt plötsligt så blev det någon obalans kan man säga. Så att liksom hela grejen flyttade sig. Istället för att vi fastnade i någonting och gick och la oss och var förbannade. Liksom, så helt plötsligt så flyttades hela den här grejen. Och så kunde vi liksom komma framåt. Så det blev något annat. Vi kom vidare. Jag kunde höra vad hon sa. Hon kunde höra vad jag sa. Så här, vi möttes. Helt plötsligt började liksom intimitet växa fram. Även i där vi förut bara hade haft liksom konflikt. Så. Och istället för att det bara var konflikt och liksom att det gick sönder. Så kom vi närmare och fick liksom tag i vad som var underliggande där. Så det var helt otroligt att se det i vårt förhållande. Och sen så den tredje eller den fjärde noden där. Och den feminina yang-energin. Som vi kan prata mer om sen. Som jag tycker är jättespännande. Men det är liksom livskraften. Som är, å ena sidan är den transformativa kraften, kaoset. Jag kommer inte ihåg vilka ord du använder på det. Liksom, men det är den här direkta kontakten med flödet som bara förflyttar den. Liksom. Det finns inget att förhandla om med den. Utan det är... Jenny Haddon lägger den som den födande livmodern. Liksom. Antingen så kommer barnet ut eller så går det sönder. Alltså, det finns inte något alternativ som är nej men jag ångrar mig. Jag kliver av här. Och den energin... är ju skrämmande liksom. Den är ju mörk i färgen utan att den är mörk liksom. Men den är kompromisslös på ett sätt som vi är ovana vid, tänker jag. Och så mycket av vårt samhälle, vi har försökt städa bort den där möjligheten till att saker ska kunna hända oväntat. För vi vill kontrollera och vi vill jobba. Ja. Så att i det där, den där artikeln, den blev liksom startskottet för vårt samtal, mitt och Eriks. Och sen så har vi rört oss vidare i det och då har vi använt den artikeln genomgående hela vägen för att liksom förstå eller för att se olika saker. Och om man liksom hoppar långt fram tills nu så är ju vi väldigt mycket på det här spåret att de här sakerna bor i oss allihopa. Liksom, och att vi behöver träna. Och hitta en kompetens att känna igen åtminstone alla de här energierna. Liksom. Och att vi i olika situationer, beroende på vem vi pratar med, kommer ta olika positioner i det här, liksom, i det här diagrammet. Vi kommer flytta oss olika i det här diagrammet. Och frågan som vi jobbar mycket med nu då, igenom den här kartan, igenom det maskulina och feminina, det är ju egentligen så här, vad, hur förhåller jag mig till den andra? Alltså den andra. Det som inte är jag. Så här, vad behöver jag när jag står inför det andra? Jag tror nu att alla kartor, och då tänker jag att maskulina och feminina är en karta. Alla kartor är fel. Liksom. Det är sån här, alla modeller är fel. Men de kan hjälpa oss också att ta oss till gränsen av, liksom, alltså ta oss till kanten av någonting. Så. De kan hjälpa oss kanske att städa undan saker som folk har tänkt eller som det verkar som. Liksom. Och så kanske de kan hjälpa oss att börja känna hur de här sakerna bor i vår kropp. Så. Och jag tror att det är precis det som är grejen. Att för mig då att så här, komma hem till, för mig var ju min kropp och min intuition och alla de här lite andra sidorna som inte var det här drivande, projektledande, det var ju det andra. Och så successivt så har jag hittat, liksom, men jag har ju en sida som vill ta hand om. Inte på samma sätt som min fru, men jag vill ju ta hand om. Det finns en liksom, feminin yin-ig-energi i mig. Jag har väldigt mycket av den här platshållande maskulina. Jag har ju jag är duktig på tålamod. Jag är duktig på att vänta. Liksom. Det kommer naturligt för mig. Och jag kan få vara i den energin. Och ibland så kommer jag i kontakt med flödet. Liksom. Själv. Men oftast så hamnar jag i en situation där jag håller plats för andra som då får kontakt med flödet. Liksom. För att hur kraftfullt det där flödet än är, det vill jag säga också. Hur kraftfullt det där feminina yanget än är, så finns det också en sårbarhet i det. Hon behöver platsen. Det måste finnas plats för henne för att komma igenom. För att om hon inte är välkommen så dyker hon inte upp. Och det är där jag tror också att det finns så mycket potential i arbetsplatser, i projekt, i samarbeten, i kollektiv intelligens, i allting. Liksom att vi kan hitta ett bättre sätt att vara närmare oss själva och därför vara närmare den andra i någon sån här liksom, filosofisk bemärkelse. Och då skapas saker. Liksom. Då får vi tillgång till mycket mer energi.
Just det. Ja, och jag tänker att i kaoset så är man ju, alltså om man nu väljer att kalla det för det, eller i den där råheten som uppstår från skapandet i rörelse, det är ju väldigt, man har ju, jag upplever mig nog ganska försvarslös där, även om jag är kraftfull så har jag ju inte, jag har ju inte pejl på allt som händer runt omkring och vad som eventuellt kan dyka upp eller liksom, utan, och det är där jag tänker då att det här spacehållandet och skyddandet då blir så viktigt. För jag tänker att personligen liksom, det är det jag längtar efter ofta i kontakt med det maskulina, något som håller, och det jag har saknat hos mig själv är ju att tillåta mig själv att vara i det där okontrollerbara flödet. Men att det behövs ju, men jag menar det är verkligen precis som du säger, och jag tycker att det är fint att du kan peka på alla de här rollerna hos dig själv också, rollerna. Och allt vi gör nu är ju att försöka hitta nya pilar mot något som behöver upplevas. Och jag tänker att både du och jag har varit på den resan de senaste åren där vi verkligen har behövt få liksom, men säg någonting, säg något jag kan testa, säg någonting jag kan göra. Du kanske lite mer åt teori och förstå liksom, det hållet, jag mer åt, ja, också båda två, men liksom, jag märker att jag mentalt liksom, har svårt ibland att få tag på de här, eller bli så himla intresserad av de teoretiska modellerna, utan mer bara så här, men jag upplevde något som jag inte upplevt förut, eller jag upplever något som jag har saknat länge, som jag hade förr, och som jag, och hur kan jag uppleva mer av det liksom, så att jag känner mig mer och mer hel. För jag tänker att alltså, den här podden handlar ju om att kunna leva autentiskt. Och hur vet vi då vad det är? Och kan vi veta det utan att ha utforskat liksom, alla skrymslen och vrår eventuellt? För att sen kanske hitta, eller så har det varit för mig i varje fall i den här resan. Att så här, men jag har behövt gå till lite olika extremer och testa lite alla möjliga grejer. Och känna så här, nej, ja, mer, mindre, livgivande, inte och så vidare. För att sen komma till någon sorts liksom, som nu mer är ganska ointresserad av nu gör jag någonting som tillhör det här facket. Eller liksom kategorisera saker, utan bara vara och känna mig mer och mer fri.
Mm.
I mitt uttryck. För att jag förstår vad mycket som finns att uttrycka och erfara och dansa med. Så vad, ja, dels vad väcker det i dig, och vad känner du att du är liksom i ditt, både i ditt utforskande tillsammans med grupper av män och kvinnor och blandat, och i dig själv kopplat till bortom kartan då.
Innan vi lämnar kartan, bara för att för du säger någonting som jag tycker är spännande. Utan att säga att det här är liksom en liksom manlig grej och en kvinnlig, alltså, vi kan släppa det, för det vet jag inte. Men utifrån våra uttryck, tänker jag, alltså det som jag hör lite att du beskriver, som jag tycker är spännande, är liksom, och som jag kanske hörde lite i ditt avsnitt också, när du pratade om din feminina resa. Att det fanns liksom en rörelse som var så här, återta, så. Att eftersom kulturen på sätt och vis är så himla maskulin, och är liksom projektorienterad och orienterad bort ifrån osäkerhet och bort ifrån den här typen av förändring som vi inte kan kontrollera och så, liksom, så fanns det ett återtagande att göra. Och sen så kunde du släppa, liksom. Alltså det fanns liksom ett så här, och så kan man liksom hitta frihet, och så sker det där på något sätt, liksom, en inandning, en utandning. Det tycker jag är spännande. Någonting som jag har märkt också i mitt eget, för jag har inte behövt i min resa utforska så mycket olika saker. Alltså jag läser extremt mycket. Så, alltså jättemycket, det vet du. Men det för mig har varit nog, liksom. Och sen så det händer någonting i mig när jag läser, så att jag får en viss specifik liksom resonans som jag börjar känna igen nu. Och då vet jag att okej, dit måste jag. Liksom. Det där måste jag se att det händer. Och sen så gör jag några specifika nedslag i liksom erfarenhetsvägen, så att säga. Och då brukar det vara ganska rätt för mig. Liksom. Men det finns en så här, det är en hypotes, men som verkar som att den väcker liksom lite resonans, men i att här, i en hälsosam maskulin kraft tror jag på ett eller annat sätt ändå har en tendens, och utan att säga att alla män har den läggningen från början, så, men en hälsosam maskulin liksom, kraft kommer uppifrån på ett eller annat sätt, det kommer från det konceptuella liksom. Men det hälsosamma i det konceptuella, när man kommer därifrån, det är ju att söka sig mot marken, liksom söka sig mot jorden, att rikta neråt, ner in i kroppen, ner i jorden, ner mot livet, liksom att se hur man kan rikta det här konceptuella till det som spelar någon roll, så. Och det som är min kritik då mot mycket av det, den maskulina rörelsen just nu, det är att man är i det där konceptuella och sen så fortsätter man titta upp mot himlen, liksom. Man fortsätter separera sig och flytta sig längre bort från livet. Göra sig mindre relevant istället för att göra sig mer relevant. Liksom. Och i tjänst då till någon form av helhet. Och på samma sätt så uppfattar jag det en del av de kvinnliga spelen. Jag tror att det är jätteviktigt att man kommer ner och att man grundar sig, att man har den här rörelsen neråt, givet vad vi startar i kulturen idag. Men just att en hälsosam, de kvinnor som jag ser omkring mig som har utforskat länge, som har kommit djupt, min bedömning, min liksom projektion på dem, att de har utforskat det feminina och har en känsla för det. Där finns det liksom en rörelse uppåt. Alltså det finns en rörelse mot det konceptuella. Så, en längtan efter ord och förklaring och sådana saker. Liksom. Att den ändå är så här, också då att vara användbar på något sätt liksom, i den här verkligheten som vi lever i. Så att det finns liksom en, ja, och det skiljer jag, då tänker jag att skillnaden för mig är de som fortsätter neråt, liksom, som fortsätter vara ännu mer i sig själv. Alltså jag tänker att både den där maskulina som är uppe och fortsätter uppåt och den feminina som är nere och som fortsätter neråt, det blir ju väldigt så här me, myself and I. Det är bara jag. Liksom, jag vill ha mer utav det som jag är bra på. Men i det andra fallet så blir det liksom det svåra. Där får man ju möta livet och där får man ju möta den andra och där får man möta liksom. Så att det är väl det som är inbjudan kanske, att om man känner att man börjar få, att man har grundning i sin energi, så börja titta åt det andra hållet. Liksom. Våga vända dig om.
Mm.
Så.
Mm. Så här. Ja, och det jag ser då är ju inte liksom upp i, alltså absolut konceptuella, men det är ju inte att vi ska tillbaka in i tankarna analysera våra liv eller gå in i oro igen. Eller så här. För det jag upplever många kvinnor gör ju resan, alltså att vi hittar hem via vår kropp.
Ja.
Men precis som du säger så finns det ju säkert en resa av att vi så här fastnar där och liksom, och blir så rädd, alltså blir så trygga där så att vi blir rädda för allt det andra.
Ja.
Och att resan uppåt och utåt,
ja,
är ju både mot andra människor,
ja,
och mot det liksom, ja, det är väl det okontrollerbara och det uppkopplade, jag vet inte vad det är för.
Men jag tänker att det är det linjerade. Ja. Alltså det som vi checkade, det som jag bjöd in i incheckningen på sätt och vis. Att bara så här,
just det,
tillåta att roten och höfterna och liksom magen är med. Och att den liksom, men att den får ta hela vägen upp sen. Den får både liksom stråla ut genom hjärta. Den får också komma ut genom liksom hals. Genom det som vill behöva bli sagt. Den får också komma ut i liksom det intellektuella. Och i hela uppkopplingen rakt upp. Liksom. Och på samma sätt för män. Att så här, tala dina ord. Liksom, och allt ditt uttalade. All din mansplaining. Liksom. Men se vad som händer om du liksom låter det komma ut genom hjärtat istället. Och se vad som händer om du liksom vågar. För det var det som var i kroppen hos mig. Så skiftade det när jag fick kontakt med magen. När jag vågade börja känna efter igen. Och inte kopplade bort det. Och jag tänker att det har mycket att göra med. För mig så bor det mycket av liksom, intuitionen bor i magen. Och sen ännu mer. Vad som hände när jag fick kontakt med höfterna. Liksom, och den sexuella kraften. Liksom, själva roten. Så här, när jag fick kontakt med de bitarna. Då hände något. Det är en helt annan kraft som jag har tillgång till. För det första. Men för andra så var det helt plötsligt som att. Liksom, apropå den här friheten som du pratar om. Jag känner igen den. Alltså det, jag hade använt samma ord på det. Men på ett helt annat sätt. Från en helt annan riktning. Liksom. En helt annan stig som ledde mig till friheten.
Just det. Ja. Och det är ju dit vi är på väg. För jag menar, det jag upplever också så här. Jag märker också att jag börjar prata mer och mer om human design. Fast jag tycker inte om det. Att jag gör det. Eller så här, för det är också ett så här kategoriserings... Eller, jag känner mig intuitivt guidad till det och jag känner mig intuitivt guidad till det här, men farhågan är ju också så här, ja, manligt och kvinnligt och män och kvinnor och maskulina män och feminina kvinnor och, eller maskulina kvinnor, och att det är det som är problemet med helheten och så. Men att verkligen poängtera att så här, det är ju inte, för att det ska inte in i någon Excel-snurra det här, och det går inte att helt och hållet förklara, men det går att erfara. Och det vi försöker göra här är ju att sätta olika ord på, eller peka på olika saker för att vidga utforskandet och dela våra erfarenheter av det. Det hade tydligen brasklappas lite. Eller menar, det säger sig självt, men som vanligt liksom, ta det som resonerar i släppresten. Men liksom, om vi ska börja knyta ihop säcken lite, så är jag nyfiken på skulle du säga idag, alltså hur ser dansen ut i din vardag? Har du med dig de här begreppen? Känner du att det skaver och så känner du intuitivt vad det är som behövs mer eller mindre av? Eller hur går det att sätta några ord på det? Hur du vet vad som bestämmer, vad som behövs och sådär. Någon lagom luddig fråga.
Nej, för mig är det, alltså den känns tydlig i mig, den frågan. Det som jag tänker, du sa roller förut, att det var fyra olika roller. Jag tänker mer att det är som fyra olika stanser. Alltså om man tänker att man har en stans, liksom ett förhållningssätt till så. till världen. Att jag liksom bara har tillgång till ett gäng sätt att röra mig i världen. Så. Det är som olika rörelsemönster. Det är som så här kung fu panda med så pandastilen och ormen och tranan. Och så här. De här olika, liksom det passar sig på olika ställen. Och jag tror att det är det som är, för mig så är grejen i alla fall, har blivit att så här, om jag förut försökte passa in genom att göra rätt, liksom, att jag följde någon form av best practice eller någon förskriven regelbok för hur jag skulle göra, och så gjorde jag det och blev det inte bra, då blev det inte bra, då kunde jag liksom rycka på axlarna och säga ja, jag gjorde i alla fall det jag kunde. Liksom. Så upplever jag nu mycket mer att jag har ett förhållningssätt som är så här, ett inkännande förhållningssätt, ett inlyssnande som är så här, vilken roll behövs här? Och sen ett incheck med mig själv, förmår jag att ta den rollen? Liksom. Mm. Och ibland då så är den där kartan med. Här är det väldigt mycket det eller väldigt mycket det. Okej, då kanske jag kan förhålla mig. Liksom. Det hjälper mig att se på något sätt. Men nu är det nästan så internaliserat att jag liksom bara känner vad som är grejen. Så att om jag kan ta rollen som saknas, inte för min egen skull utan för helhetens skull. Och det är någon form av, det är att offra någonting på sätt och vis. För jag skulle kunna varit annorlunda. Så jag offrar någonting, jag anpassar mig på sätt och vis. Liksom. Men därför är det viktigt då för mig också bara vara i kontexter där jag upplever att den anpassningen är värd det.
Just det.
Därför att det som behöver ske, skeendet som jag står i tjänst till, behöver hända. Och därför så vill jag, längtar jag efter att ta den positionen. Och apropå vägar.
Och att det finns en reciprocitet där. Alltså så här, ibland så är det jag som anpassar och känner in, och ibland så är det du som gör det. Eller så här, att det inte bara är, man inte bara är, går in och tjänar hela tiden, liksom, utan att man också får ta emot.
Ja, fast det finns en, jag läste en bok nyligen som heter Hoodie Economics, som har ingenting med det maskulina och feminina att göra, inte någon direkt mening i alla fall. Men där skriver författaren Jack Manning Bancroft, han skriver att, ett citat, han skriver liksom, att ge är investeringen, att få är externaliteten. Han pratar om ekonomi. Liksom externaliteter är som så här oväntade konsekvenser av att man ger. Men alltså det enda som jag kan göra är att ge. Men och om alla ger i en kontext så måste någon ta emot. Liksom. Det är så här, hur lite du än vill ta emot så måste någon ta emot. För att alla håller på och ger hela tiden. Så att liksom måste, du får någonting tillbaka. Och det finns någonting i det där, liksom den orienteringen till att så här, vad kan jag ge här? Vad kan jag ge här? Om jag söker efter det hela tiden liksom, så bildar det. Det blir ett utrymme någonstans där jag kan ta emot också. Så att jag, för det var dit jag var på väg. Apropå frågor som har varit, vi har upptäckt tre frågor som ett resultat av våra utforskningar. Som jag tänker man skulle kunna lämna som en check ut eller som en slutord från min sida. Men som både då har tagit väldigt, väldigt olika form i kvinnor och män. I kvinnogrupper och mansgrupper. Men också, jag tror att det, oavsett vilken så höll de liksom en väldig kraft till frigörelse eller någon form av upplåsning. Så det kanske blir mitt slutord, så får du runda av det sen. Men de tre frågorna som vi upptäckte, det var, jag tror att jag säger dem på engelska för att jag, det är så de bor i mig, i sin mest precisa formulering. Och det är så här, what are you protecting that you're not devoted to? What are you protecting that you're not devoted to? What if you would only protect what you are devoted to? Det var liksom våran startpunkt. Så de två, vad skyddar du som du inte är hängiven? Och vad skulle hända om du bara skyddade det som du är hängiven? Och sen fick vi från gruppen av kvinnor, så fick vi den tredje frågan som var, what are you devoted to that you're not protecting? Vad är du hängiven som du inte skyddar? Men att sitta med de frågorna, jag rekommenderar det varmt. Jag sitter med dem fortfarande ofta och länge. Och det har gett mig jättemycket. Så, oavsett kartan som man väljer för att ta sig in i den.
Får jag ställa frågorna till dig just nu?
Ja.
Den första var, what are you protecting that you're not devoted to?
Mm. Där finns det ju någon form av yrkesidentitet och någon form av vad heter det? Performance, alltså. Ja.
Andrea, what would happen if you only protected what you're devoted to?
Ja. Det där väcker så mycket. Det är så mycket ordlöst som pågår när du ställer den frågan. För mig blir det, det är så mycket som jag skulle inte behöva göra. Det är så mycket som jag skulle kunna skita i. Och sen så finns det en väldigt stark röst i mig som säger, men då kommer du ju dö. Alltså om du inte har liksom, ta hand om pengar och hus och sånt, så här, så kommer det inte bli okej. Och samtidigt så vet jag att ju mer jag släpper taget om det där, så ju mer det får bli ett andra, alltså ett utfall utav någonting annat som jag gör, desto bättre blir det ju liksom, desto mer bättre pappa är jag, desto mer närvarande man är jag, desto godare, bättre vän, desto lugnare och tryggare, desto bättre mår jag, ju bättre blir min hälsa och allt det där. Så att, men det skriker åt mig att det går ju inte liksom. Fortsätt du, hur ska du kunna vara, du kan ju inte bara hålla på och dra iväg någonstans, det måste ju vara en kugge i maskineriet liksom. Det blir jag får kontakt med avgrunden på något sätt liksom. Det finns en historia där som fortfarande inte alls lika starkt som i början, men som ändå handlar om att här, om du gjorde det, då skulle du dö, då skulle du dö, det är mycket som skulle behöva dö och du skulle dö, och det är dåligt.
What are you devoted to that you're not protecting?
Nu har jag gjort om så mycket i mitt liv, så jag upplever inte, jag har inget direkt svar på den frågan just nu. Men saker som min uppmärksamhet och saker som min längtan och min fantasi, sådana saker kommer upp liksom. Därför att hur hängiven jag än är, så för att de ska få ta plats i mitt liv, så behöver jag träna dem, och jag tillåter inte det övandet i den utsträckning som jag skulle önska att jag kunde, eller att jag gjorde liksom. Så att det finns Men det är ju liksom, du vet, det är så här konsten, sången, dansen med barnen, den här liksom bara glädjen och att förlora sig i tillfället med dem, att inte titta på klockan eller att tycka att någon ska göra läxorna eller komma hem, den typen av saker skyddar jag för lite.
Är det någonting mer som vill bli sagt? Det var visst något mer som ville sägas.
Ja, det kanske var det. Det fanns ju en fråga någonstans i vårt samtal kring det här med handgripligen, vad jag har gjort för någonting i fysisk bemärkelse. Och för ett år sedan nu, så jag har pratat om det länge innan dess, men för ett år sedan så började jag träna brasiliansk jiu-jitsu, som är en brottningsform, liksom, en grapplingform. Det kallas för submission wrestling, alltså man försöker få folk att man vill ha sönder folk helt enkelt. Oftast så tappar man ut innan man har sönder någon, men man vill strypa dem eller liksom ha sönder något knä eller någon armled eller något liksom. På något sätt så vill man få dem att och sluta brottas.
Mysigt.
Ja, men du vet, Jag tycker det är jättekul. Det är en fantastisk sätt. Det är en fantastisk sport. Men anledningen till att jag håller på med det på något sätt har också att göra med att jag kände att jag hade fått fylla ut den här, fått träna på den här tålamods, den här platshållande maskulina yin som vi pratade om. Och att jag på något sätt inte kom längre om jag inte hade mer kapacitet till våld, liksom, eller mer kapacitet till liksom den här go-getter-grejen, lite aggression och lite sånt där, den här mer klassiska delar av det maskulina behövde jag öka min kapacitet kring. Mm. Och det som den här brottningen har gett mig har ju liksom, för det första så är det ju strategi liksom, och sen så har det gett mig det som hände i början när någon ligger på en, det är att man panikar och så trycker man tillbaka precis där det är som tyngst. Och det är där man sitter som mest fast. Och det enda som händer är att man blir jättetrött och sen så förlorar man.
Mm.
Medan nu så börjar jag få en känsla av att så här, jag behöver bara göra så lite som möjligt där det är som tyngst. Och sen så försöker jag istället flytta det som inte sitter fast. Liksom. Det är ett helt annat sätt att söka platsen. Liksom. Och också att lära sig att så här, hur bra den andra personen än är, hur ofrånkomligt det är att jag kommer förlora, för jag förlorar nästan alltid eftersom jag är så ny i det här, så kan jag alltid göra någonting. Och det sjuka är att ibland så kommer man loss. Så här, man bara liksom flyttar sig lite och flyttar sig lite och flyttar sig lite, och det spelar egentligen ingen roll. Jag har ingen plan med mitt flyttande, men av någon anledning så händer något. Helt plötsligt är min arm på rätt ställe och mitt ben är på rätt ställe, och så kunde jag liksom flytta den här personen eller ta mig loss liksom, och hitta det som kallas för guard igen då, så att jag liksom har styr på situationen. Och den andra kunde inte låsa mig på ett sånt sätt att jag var tvungen att tappa ut. Så att det har funnits någonting i, för mig, i det där kapacitetsbyggandet, att faktiskt ha en fysisk praktik som man, och att liksom börja bygga kapacitet för våld, eller för att fysiskt kunna skydda mig, har varit jätteviktigt för att hämta hem och bygga ännu mer kapacitet för tålamod liksom. Så, för att det, för mig är det liksom bara ytterligare ett språk som jag har fått att tillgå. Jag är duktig med ord. Jag har alltid haft en känsla för dans. Liksom, jag har en känsla för min egen kropp i egen rörelse. Mm. Liksom. Jag är duktig på liksom, att springa, cykla, göra sådana liksom, sporter. Jag har uthållighet, jag har en kapacitet, jag förstår hur länge jag orkar och sånt där. Liksom, jag har känsla för det. Men just att så här, vara i förhållande till andra kroppar, andra män, liksom, det bygger kapacitet för intimitet på ett helt annat sätt. Och just att så här, men det finns ju liksom element av närhet i brottningen som är väldigt liksom intressanta, som är så här, det ger väldigt mycket när man börjar förstå vilken typ av positionering eller hållning eller stans då som är konstruktiv i det där. Och oftast så är det ju liksom, ironiskt nog, så börjar jag också känna att ju mer jag kan om brottningen, alltså ju mer kompetent jag är kring liksom våld och låsningar och sådana saker, desto mindre risk är det att jag faktiskt gör illa någon.
Mm.
Så att just att ha kompetens inom ett språk behöver ju inte betyda att man blir våldsam, utan det är precis, för mig är det, liksom, det är mer tvärtom. Alltså, då kan jag, nu har jag en förmåga att kanske veta hur mycket som är tillräckligt. Alltså, vad är det minsta jag behöver göra för att ändå liksom ta mig ur en situation eller liksom inte hamna i mer trubbel, eller att visa liksom att det är så här. Och det handlar ju mycket om liksom vilken typ av självförtroende man har och sånt där.
Och det jag hör är ju också så här, hur hitta var det är motstånd och var det finns flöde, så att det kan få bli en dans.
Ja.
Snarare än destruktion.
Ja. Ja, och det blir ju lek.
Ja.
Även det är lek.
Mm.
Och det är klart att det hade varit annorlunda, tänker jag, i en, folk som tävlar beskriver att det är annorlunda i en tävlingssituation redan. Mm. Liksom. Men om man skulle liksom hamna i en sån situation på gatan eller i ett krig eller vad det nu är för någonting liksom, så blir det en helt annan grej igen, liksom, tänker jag. Mm. Fast frågan är om det är så annorlunda, tänker jag, egentligen också. Det kommer att upplevas annorlunda, men för någon som verkligen behärskar det där, som kan det språket till fullo, de som har liksom, när jag brottas med någon som har svart bälte eller så, alltså den kontrollen och på det sättet som de är och på det sättet som de hanterar tid, alltså jag rör mig så fort jag kan, det spelar ingen roll för de vet redan liksom. Så tiden för dem ser ut, alltså det är alltid annorlunda liksom. De har så mycket mer plats mellan hjärtslagen och de har liksom bara ett mästerskap kring den där biten som är helt otrolig. Jag läste just någon sån här, vad heter det, En lejontämnares guide till livet eller något sånt där, som är en fantastisk liten kort bok. Men som, där de beskriver precis samma sak. Liksom. De hamnar i en väldigt stökig situation där de är mitt emellan en gepard och dess unge. Liksom. Och den här gepardhonan är definitivt på väg att döda en av guiderna. Men då kan den andra guiden som kan bushen, liksom, han med sin energi så skiftar den hela flödet utav, liksom, och saktar ner tiden genom att hitta tid i sig själv och genom energin så stannar geparden. Och sen så precis vid rätt tillfälle säga nu kan du backa. Liksom. För ingen ville egentligen att det skulle bli mer våld. Och genom att han kunde kontrollera situationen så blev det heller inte mer våld. Och jag upplever att det finns liksom, analogt så finns det väldigt mycket av det i mig. Och apropå det vi pratade om med flöde också, så finns det ju, när jag kan vara mer, gå på i man på ett skickligt sätt utan att tappa mitt hållande manliga, liksom, så finns det ju mycket mer att hämta. Så, jag kan vara i kontakt med alla delar samtidigt, så finns det mycket mer att hämta. Och mycket mer liv och mycket mer flöde, och jag tänker att det är det vi behöver nu i världen.
Ja, och det där går ju att översättas, precis som du säger, till våra nära relationer och våra vardagssituationer, men också i förhållande till oss själva. Hur behöver jag förhålla mig till mig själv här så att det inte blir mer liksom våldsamt? Var finns det flöde? Var finns det motstånd? Vad behövs? Ja. Hur kan jag vara närvarande nog och känna in det?
Ja.
Allt finns i det där lilla, det är ett mikrokosmos.
Ja. Ja. Och det bygger på att man släpper vad man tycker är bra och vad man tycker är dåligt. Liksom. Och kanske vågar lita på intuitionen. För det finns ju också en ideologi som säger nu, så här, men våld ska man inte hålla på med. Brotta ska man inte hålla på med. Så här, det är inte bra. Men beroende lite på vilket håll man tittar åt när man gör det och vad man är uppmärksam på, så kan det finnas olika. Det kanske inte är bra eller dåligt, det kanske bara är så att vissa behöver det och vissa förstår det språket bättre än annat språk, och då kanske det är det språket de ska försöka lära sig.
Tack för det tillägget, det
är jättehand. Lycka till att få in det i konversationen.
Jag vet precis.
Nej, jag tycker att det känns väldigt skönt och lugnt och tyst i min hjärna. Det brukar vara ett bra tecken. Hur är det någonting som du vill ha sagt?
Nej, men precis som du säger så har jag dålig koll på vad som har sagts. Och det är ett bra tecken för mig. Men jag känner ibland så här, när jag har spelat in själv också, så här, vänta, vad blev det här? Och så behöver jag liksom lyssna efteråt, så bara, ja, vad bra. Jag bara menar, brukar inte bli bättre för att min hjärna är väldigt påkopplad, och just nu så känns den väldigt lugn och trygg också. Som att precis det som skulle sägas och utforskat har blivit sagt och har utforskat. Så sen finns det hur mycket mer som helst.
Såklart.
Men för nu så känns det complete. Så om man vill komma i kontakt med dig, eller jag vet inte, är det någon sida du vill hänvisa till, eller man vill läsa några av dina texter eller sådär?
Ja, jag har ju en Substack som heter amitpaul.substack.com. Där har jag skrivit om saker som manligt och kvinnligt och mina tankar och erfarenheter. Och mer utav, mer anekdoter också. Och mer om ramverken. Och sen så har jag en hemsida som också heter amitpaul.com. Där kan man nog komma i kontakt med mig genom den. Hitta mig.
Yeah.
Och vi kanske gör lite fler grupper, tror jag, till hösten. Så kommer jag och Erik göra något mer. Så om man är intresserad av det kan man höra av sig. Och annars så, jag coachar lite och jag jobbar med företag mycket kring de här sakerna och sådana här saker också. Inte direkt med manligt och kvinnligt, men kring energi och samskapande och kollektiv intelligens och sådana saker. Så att ja, det finns säkert. Man kan, det finns massa saker att prata om man blev nyfiken. Och så kan man lyssna på podd, min podd. Får jag säga det också?
Okay. Mm-hmm.
Den heter World of Wisdom. Jag tycker den är jättebra. Mm.
Den är fantastisk. Och du har otroliga gäster med där. Och om man är nyfiken på hur man kan tänka nytt och hoppfullt och mer givet av kärlek än rädslan, så finns det väldigt mycket fint där.
Tack för det, fina ord.
Ja, tack för att du ville vara med igen då, Amit. Det känns som att du kommer släppa avsnittet.
Den som lever får se.
Och kanske blir det vidare utforskande, vi får se. Men jag vill verkligen rekommendera att kolla in din sida. Det finns väldigt många trådar där. Din kreativitet täcker sig åt alla möjliga håll. Så att, för dig som lyssnar, följ din intuition kopplat till det. Och med det sagt, tack för att du är här, tack för att du lyssnar, tack för att du gör det inre jobbet, tack för att du är du. Vi hörs snart igen. Hejdå!
Hejdå!
Om du är nyfiken på coaching, intuitionsarbete, mina böcker, onlinekurser eller vad som är aktuellt just nu, så hittar du mig på Instagram under Helena Onneby eller via min hemsida helenaonneby.com. Signa gärna upp dig för mina love letters via länken i poddbeskrivningen. Och kom ihåg att prenumerera, dela och recensera podden om du gillar den och vill att fler ska hitta hit.